Jag tyckte det var ovanligt mycket plats här framför. Och sen nu plötsligt såg jag vad det som var annorlunda. Är det någon mer som ser? Det är ett knäfall här. Det är undanplockat dit när vi hade konfan. Och ingen av oss har tänkt på liksom att sätta tillbaka det. Så här var mycket yta nu. Och vi får stå och ta emot nattvard idag. Det går ju också bra. Vi är ju inne i en predikoserie som heter Djupa rötter och vidsträckta grenar. De första fyra predikningarna så har vi pratat om rötter på olika sätt. Och nu är vi framme vid den fjärde och sista predikan med fokuset rötter. Och sen kommer vi växla över och prata om vidsträckta grenar nästa söndag. Och då får vi besöka Magnus Alfons som ska prata om till jordens yttersta gräns. Gör som Gud, bli missionär. Men idag har vi fortfarande fokuset på det som sker under ytan. Rötterna, det som sker, det som är dolt, det som sker i det dolda. Och när vi började den här predikoserien så pratade vi, hade jag läst på om träd. Och just det här vikten av rotsystemet för att ett träd också ska kunna växa och bli stort över marken. Ett träd som växer i näringsfattig jord får flacka rötter och blir inte alls lika stabilt som ett träd som växer i en bördig jord. Där rotsystemet kan bli rikt och där det kan ge en stabilitet åt trädet. Och den här bilden av trädet hämtar vi från psalm 1. Som säger att den som vandrar med Gud är som ett träd planterat nära djupa vatten. Alltså där jorden är bördig och är rik. Och bilden av trädet, det kan vara en beskrivning av vår gemensamma vandring med Gud. Men det kan också vara en beskrivning av vår egen vandring med Gud. Och idag ska vi fokusera just på det där. Din vandring med Gud. Det som sker mellan dig och Gud. Bibeln talar jättemycket om att vi är ett folk. Att vi behöver varandra. Så är det verkligen. Han möter oss. Vi är en kropp. Vi hör samman. Men den talar också om vikten av den egna tiden med Gud. Egen tid med Gud kan man säga. Och när man tar upp det här ämnet, när man pratar om egen tid med Gud eller det egna med Gud som man har, så finns det en ganska stor risk, tänker jag, att man just i det blir gnostisk. Det vill säga att man skiljer på det som är andligt och det som är mänskligt. Att man tänker att ja, men min egen tid med Gud, det är liksom frikopplat från det övriga i mitt liv och det är något andligt som är här uppe. Och de som är bra på det där med egen tid med Gud, de är liksom lite andligt bättre än de som inte är bra på det där. Och att det är liksom någon slags elitgrej, andlig elitgrej att ha ett bra eget andaktsliv och sådär. Och vi ska slå hål på den där tanken idag om att det går att dela på det där. Utan allt hänger samman i livet. Och den här predikan är indelad i tre delar. Den första delen, den ska vi fundera på. Behöver vi verkligen spendera tid ensamma med Gud, med Jesus? Behövs det egentligen? Rötter växer sig ju starka på många olika sätt. Och rytmen med husförsamling och gudstjänst är ju en sån sak som ger näring till vårt rotsystem. Men den egna tiden med Gud, behöver vi verkligen den? Och den andra punkten vi ska stanna upp vid, det är om det nu är viktigt, varför är det så svårt? Varför är det så svårt om det nu är så viktigt? Och den tredje punkten, hur går det då till? Vad ska vi förvänta oss? Det här som sker under ytan, det kan ju vara lite svårt att få grepp om. För det är ju någonting som sker mellan en människa och Gud då, om det är det vi pratar nu om, den här egna tiden med Gud. Men Bibeln låter oss vid några tillfällen få liksom se under ytan på ett sånt där eget samtal mellan Gud och en person. Och vi ska se på ett sånt möte mellan Gud och en profet som heter Elia i den tredje punkten. Men vi börjar med den första punkten. Behöver vi egen tid med Gud? Och då ska vi vända oss till Jesus och vi ska läsa från Markus 1, 35-37. Och där står det så här. Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats, och där bad han. Simon och de andra skyndade efter honom, och när de hade funnit honom sa de: alla söker efter dig. Ja, när Jesus som 30-åring börjar sitt liv, sitt offentliga liv, där han undervisar om Guds rike, där han utför mirakel, då är han ju en väldigt offentlig person. Han är ju nästan alltid omgiven av människor. Antingen hans närmsta lärjungar som han samlar, eller stora folksamlingar. Och det händer ju så mycket spännande, dramatiskt, viktigt och intressant i det där offentliga tjänsten som alla ser. Johannes, han skriver att inte ens, alltså världen skulle inte rymma alla de böcker som skulle behövas för att man skulle beskriva allting som skedde där Jesus gick fram. Så mycket var det. Och trots att det som alla såg, det offentliga liksom, får ett väldigt stort utrymme i evangelierna, så finns det vid några tillfällen några korta rader som beskriver det där andra. Det där livet bortanför det offentliga i ensamhet med Gud. Tidigt i den mörka morgonen söker sig Jesus till en enslig plats för att be. För att få vara nära sin far. Vid ett annat tillfälle är det på kvällen, i skymningen, som han drar sig undan upp på ett berg för att be. Och redan när han var 12 år, och den här berättelsen om när Josef och Maria letar efter honom och undrar var han är, redan då så säger han ju till dem när de hittar honom: förstår ni inte att jag vill vara där min far är? Och jag tänker på den här bilden av treenigheten. Gud, Fader, Sonen och den helige Ande. Och den fullkomliga gemenskap de har, som ibland kallas för en helig dans. Det här flödet mellan dem av kärlek. Och jag tänker att när Jesus drog sig undan i ensamhet, då fick han kliva in i den där kärleksfulla gemenskapen. Han fick ta del i det där igen. Och jag tänker att han gjorde ju inte det av plikt eller av tvång. Han gjorde det inte ens för att vara ett gott exempel för sina lärjungar. Han gjorde det för att han ville. Jag vill vara där min far är. Och när lärjungarna ser att Jesus ber, så vill de också lära sig att be. De frågar honom: lär oss att be. Och då säger han bland annat till dem, han säger annat också om bön, men han säger: när du ber, går då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Jesus lär dem vikten av att söka upp den enskilda platsen, där det finns utrymme för ett ostört samtal med Gud. Inte av plikt, inte av tvång, inte för att de ska föregå med ett gott exempel och vara bättre än alla andra, utan för det är ju där som deras längtan blir mött. Det är där den här källan kan flöda fram med ett liv som aldrig tar slut. Och han inbjuder lärjungarna till den här fullkomliga gemenskapen av kärlek. De kan också få kliva in i den, i det här flödet som finns mellan Gud, Fader, Sonen och den helige Ande. De inbjuds att kliva in i den och ta del av det här. Och nu, vi blir ju inbjudna på samma sätt. Jesus inbjuder också oss till att ta del av det där. När vi pratar om vikten av att ha egen tid med Gud, då handlar det inte om att vara duktig eller att vara en god förebild, utan det måste ske för att vi vill. Det är grunden. Det måste ske för att vi vill vara med vår far. Att vi längtar efter Guds kärlek. Att vi vill samtala med Jesus. Vi behöver den här tiden med Gud. Den här egna tiden med Gud. där vi får släppa allt runt omkring och kliva in i hans kärleksfulla närvaro. Samtidigt så är det här ju en verklig utmaning. Kanske känner du, som jag ofta gör, att du vill ha den här egna tiden med Gud. Men det blir ju liksom inte av. Det finns inte tid. Det är ju så mycket annat runt omkring hela tiden. Livet rullar ju på så snabbt. Och då kommer vi till del 2. Varför är det så himla svårt om man nu längtar och vill? Alla söker efter dig. Det var det första lärjungarna sa när de kom tillbaka till Jesus. Alla söker efter dig. Det var skaror av människor som sökte Jesus. De var sjuka, de var ensamma, de var förvirrade. De ville debattera, de ville ha svar, de ville bli tröstade. Behoven var oändliga. Raden av människor tog aldrig slut. Ändå sökte sig Jesus till en enslig plats för att be. Han drog sig undan, bort från behoven och människorna, för att vara tillsammans med sin far. Det handlar om att göra ett aktivt val. Alla fortsatte att söka efter honom. Det blev inte en lucka liksom, utan alla söker efter dig. Men han gjorde ett aktivt val att gå bort en stund från behoven, från alla som sökte, för att få en egen stund med Gud. Alla söker efter dig. Ja, vi har ju, mänskligheten har ju aldrig befunnit sig i en sån tid som den här förut. Så är det ju alltid. Varje tid är en ny tid på något sätt. Och varje tid har sina utmaningar och sina möjligheter. Och så är det också med vår tid. Och en av vår tids största utmaningar handlar just om det här. Alla söker efter dig. Någon har sagt på en föreläsning jag var, jag vet inte riktigt vilken, men någon sa någon gång att vi har fler möten på en dag än vad man för några generationer sedan kanske hade på ett helt liv. Det är så mycket fler människor som vi möter varje dag nu. Vi står ju också i ett ständigt informationsflöde. Vi möter inte bara mer människor och reser och rör oss mer, utan vi översköljs ju hela tiden av information. Våra mobiler, de liksom brummar och plingar och låter hela tiden och vill liksom ha vår uppmärksamhet. Jan och min man, och vi satt i ett samtal nu i somras. Jag kommer inte ihåg vad det handlade om, men det kändes väldigt viktigt just då. Och plötsligt så plingade till i Jans mobil. Och han tar liksom upp den på ren reflex och börjar kolla på den. Och stör vårt samtal. Det är ju helt förbjudet, men han bara gör det. Och jag bara, är det något viktigt eller? Frågar jag. Nej, bara Martin Melin som har köpt ett nytt hus. What? Martin Melin? En gammal avdankad dokusåpa. Kändis stör vårt viktiga samtal. Någon tidning tycker det var väldigt viktigt att skicka en liten notis ut till alla att Martin Melin har nu köpt ett nytt hus. Och någon annan, min man, vet inte hur man stänger av de där pushnotiserna i sin mobil. Ja, man blir så störd. Alla söker efter dig på många olika sätt. Det kan ju dels handla om det här bruset som vi alla är i hela tiden. Men det kan också vara på det lite mer personliga planet. Som det känns så där. Alla söker efter dig. Du kanske har ett arbete där du har människor som hela tiden söker dig, som har behov som du måste fylla, tillgodose, finnas där för på olika sätt. Du kanske har ett liv hemma där det ständigt är någon som söker din uppmärksamhet, som alltid behöver dig, som du behöver finnas där för. Och här är vi ju i lite olika faser. Här har vi också lite olika roller i livet, hur det där är. För några år sedan så hade jag den här uppdateringen på Facebook. Jag hittade den, det finns en sån här, för ett tag sedan, det finns en sån här, man får tillbaka gamla grejer. Då var det så här, vilken morgon, börja att föra läxor i sängen, leta frenetiskt efter penna och suddgummi, Gå in och väcker lilla S som har blött näsblod i hela sängen och behöver duscha. Äldsta dottern ringer från stationen och berättar att hon har hittat Ns nyckel där. L kommer in och säger att kaninerna har rymt igen. Hundens koppel är borta. S bryter samman för sina kläder 2 gånger. Jag slänger i mig frukost på stående fot. Man vet att man lever 8.02. Och då kommer jag tillbaka hit sen så småningom till kontoret och möter Magnus Thunhag, min förra kollega, som har läst DN en timme och druckit brämhullsjuice. Ja, det är lite olika faser man är i livet. Nu har vi 3 tonåringar och en 10-åring hemma, och såna här månader är faktiskt ett minneblott nu. Och jag är istället i den fasen där jag bara vill ställa mig upp och bara ge en applåd till alla er som är kvar i den fasen, som har småbarn och lever i det här kaoset. Kämpa på. Det blir lugnare om typ 10 år eller så där. Ja. Vi kan alla känna igen oss kanske i uttrycket att alla söker efter dig. Bruset, det ständiga flödet, alla behov runt omkring. Det är en utmaning att då stänga sin dörr. Det är verkligen en utmaning att ta ett aktivt val och söka sig till en enskild plats när vi står i det här. Och vi har ju såklart också olika förutsättningar. Jag kommer ihåg att vi pratade om det här i vår husgrupp för några år sedan, när det var så här snurrigt runt omkring och mycket för mig. Och då kom jag ihåg att Håkan sa, ja, men nu är det en helt annan tid. Det kommer liksom andra tider. Han uppmuntrar mig lite där också. Nu kan vi liksom i lugn och ro äta frukost och läsa Bibeln tillsammans och be tillsammans. Det är ju så att när man pratar om det här med egen tid med Gud, så måste man ju vara medveten om att vi är i olika lägen. Vi har olika faser i livet. Vi har andra saker som ger oss olika förutsättningar. Så det som är när någon behöver utmana sig och kanske tänka, ja, men i mitt liv nu, där finns det kanske faktiskt en hel timme där jag kan gå undan enskilt. Eller kanske till och med kan ta mer tid. Där kanske någon annan får känna sig väldigt nöjd och glad om man har hunnit bara få 5 minuter då man bara vänder sig till Gud. Så är det. Ja, vi ska fortsätta till den tredje punkten. Hur går det då till genom att kolla på det här exemplet med Gud och Elia och deras samtal? Och när vi kommer in i den här berättelsen, så den utspelar sig i en turbulent tid kan man säga i profetens liv. Han har utmanat makten i landet, kung Achav och Isabel. Och ja, efter massa olika saker hit och dit som ni kan läsa om i första kungaboken 17, 18, 19 sådär, väldigt spännande. Så är han nu i ett läge där han är utsatt för dödshot. De vill ta hans liv. Och han blir såklart stressad av den här situationen, det kan man förstå. Han är trött och han känner sig ensam. Och vi ska läsa från första kungaboken 19. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheva i Juda, där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen, och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han, ta mitt liv, herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han la sig ner och somnade där under ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa, stig upp och ät. När Elia såg upp fick han sin glödkaka och ett krus med vatten i huvudgärden. Han åt och drack och la sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sa han, annars orkar du inte hela vägen. Elia steg upp och åt och drack, och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. När han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sa, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarnas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, drivit ner ditt altare och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då hörde en röst som sa: "Varför är du här, Elia?" Och sen lite längre ner i vers 15. Herren sa till Elia: "Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hazael till kung över Aram." Ja, det första som händer i den här berättelsen när Elia har gett sig iväg på den här vandringen, det är att han lägger sig ner och sover. Och det andra som händer, det är att Gud ger honom mat. Sömn och mat. Mötet med Gud är inte något andligt som sker bortanför våra behov. Gud har skapat oss. Han känner våra kroppar. Han vet vad vi behöver. Han vet också att vi behöver sömn och mat. Sann andlighet, det handlar om att bejaka att man är människa. Inte försöka övervinna att man är människa, utan att bejaka det. Och därför så säger Gud till Elia: "Stig upp och ät. Annars orkar du inte hela vägen." Vilken omsorg från Gud. Ibland är det andligaste du kan göra det att gå och lägga dig och sova eller äta mat. Annars orkar du inte hela vägen. Det andra som sen, eller det som sen händer, det är att Gud ställer en fråga till Elia. Han säger: "Varför är du här?" Och när Gud ställer frågor på det sättet till oss, så är det ju inte så att han inte har en aning. Han är helt förvånad att det sitter en profet i en grotta och bara: "Varför är du här?" Nej, han ställer ju frågan för att Elia måste få berätta om varför är han här. Hur är läget i hans liv precis nu? Varför är han här? Och jag minns så tydligt när jag var på en retreat och satt i ett andligt vägledningssamtal och bara vräkte på och pratade på. Och så här. Och så sa min andliga vägledare: "Men varför? Varför är du här? Vilka val har tagit dig hit? Varför är du här nu i den situationen?" Så bra att få sätta ord på det. Att få inför Gud säga: "Men så här är mitt liv nu. Det här har hänt. Det här är jag. Här är jag just nu." Och sen vill Gud möta oss precis där. Inte när vi är färdiga och har klarat några saker och är liksom lite mer ordnade och lite mer samlade och lite mer duktiga. Nej, precis där vi är, där vill han möta oss. Precis där vi är just nu. Och sen sker ju då det här märkliga i berättelsen, att det kommer en stark storm, det blir jordbävning, det kommer eld. Och Gud är inte i de där mäktiga manifestationerna. Inte den här gången. Gud är i den stilla susningen. I den stilla susningen. Gud kan vara eld i en brinnande buske. Gud kan vara en stormvind som delar havet så att ett helt folk kan gå igenom. Men Gud är också lika närvarande i den stilla susningen, i stillheten. När du stänger din dörr om dig, när du drar dig bort till enslig plats, då är Gud närvarande där, i stillheten, i den stilla susningen. Och mötet mellan Gud och Elia, det avslutas med att Gud sänder Elia tillbaka till det liv som är hans. Vänd tillbaka. Elia fortsätter sitt liv som profet. Han får nya utmaningar. Det händer nya saker. Han orkar vandra hela vägen efter det här mötet. När vi kommer så här, när Gud möter oss precis där vi är, så är det väldigt sällan som han liksom bara lyfter upp oss och planterar ner oss en helt annanstans. Och alla bekymmer är bara borta och livet är underbart och allt har bara löst sig på en gång. Nej, han möter oss där vi är. Han låter oss vara i hans närhet. Uppleva hans närhet i våra liv. Och så sänder han oss tillbaka till det som är våra liv. Men med ny kraft. Det finns tillfällen i livet när man önskar att man inte hade det liv man har. När man känner jag orkar inte mer. Jag vill inte ha det här livet. Jag vill lyftas ur det och ha ett helt annat liv just nu. Det är för mycket nu. Och man förstår inte varför det inte blir så. Men Gud, han möter oss där vi är. Han andas på oss med sin stilla susning. Och sen sänder han, gå tillbaka till ditt liv. Vänd tillbaka. Jag har kallat dig till att vara där du är i en tid som den här. Men du är inte ensam. Jag är med dig i det som är ditt liv. Även om du önskar att du hade någon annans liv. Men jag har kallat dig till det liv som är ditt. Vänd tillbaka igen. Att ha egen tid med Gud. Vad är det? Ja, det är ju inte alls som att bli inkallad till rektorn och få sitta fint på stolen och få en utskällning. Om nu några rektorer gör så nu för tiden, jag vet inte. Det är inte heller som att komma till sin chef på ett raksamtal där man ska gå igenom allting och bli granskad. Det är inte heller att ta på sig finkläder och vara på någon fest och umgås med någon som man helst inte vill umgås med. Nej, att få egen tid med Gud. Det är som att få ta på sig sina favoritkläder och krypa upp i soffan med en kopp te. Om du nu gillar det. Egen tid med Gud, det är att få sänka axlarna, släppa alla krav, pusta ut en stund. Att ha egen tid med Gud, det är att få stänga dörren om sig. Att få vara rädd om sig. Att stänga dörren om sig och inte behöva prestera. Inte behöva briljera, utan bara vara sig själv. Och ibland kan ett sånt här möte ta lång tid. Det kan finnas lång tid för det mötet. Det viktigaste för mig de senaste 5 åren, förutom gudstjänst och husförsamling och den rytmen varje vecka, det har varit att åka på retreat. Jag har varit på 4 tysta retreater. Och de veckorna har varit så avgörande för min relation till Jesus. De har varit helt avgörande för min tro, att den ska få fäste och få djupare rötter. Att få möjlighet att under flera dagar i rad komma till den här enskilda platsen, stänga dörren om behoven och själv få vara en mottagande människa inför Gud. Det har varit så viktigt för mig. Och retreat är verkligen ingen överkurs för andliga experter på något sätt. Då skulle jag inte kunna åka. Utan retreat, det är för alla som längtar efter mer av Gud. Som längtar efter att få uppleva hans kärlek. Som längtar efter att rötterna ska få söka sig djupare ner i hans kärlek. Vi finns ju nära Bjärka här. Där finns det kortare retreater som är över en helg. Det vet jag att flera av er har varit på. Och sen kommer vi den 24-26 mars tillsammans med Ryttargårdskyrkan ordna en retreat på Vätters hus som ligger neråt mot Vättern på något sätt. Ja. Och det är för dig som är ovan vid retreat, som inte har varit på det förut kanske, men som gärna skulle vilja prova hur det är att åka iväg lite kortare fredag till söndag och få smaka på det där. Så det kommer ju bara finnas typ några 10 platser. Och vi har ju liksom Ryttis också med. Så att när det kommer ut anmälan så boka fort. Skriva in det i kalendern redan nu. Men ett eget möte med Gud, det kan ju också vara kort. Det kan ju också bara vara en liten stund på kvällen innan du somnar. Där du får säga hur det är. Bara stilla ner dig för vad är hans närvaro. Och sen få gå tillbaka till det som är ditt liv. Eller på morgonen när dagen precis har börjat. I bilen på väg till jobbet. Och här har vi som sagt olika utmaningar beroende på vilket läge vi är i livet. Beroende på vad vi längtar efter. Vilka möjligheter det finns för oss att göra det här. Men mötet med Gud, den där egna tiden med Gud, den är till för att du ska orka hela vägen. Det är för att du ska orka hela vägen. Precis som när du om en liten stund kommer få ta emot bröd och vin och höra för dig utgivet. För dig. Det är för dig, för att du ska orka hela vägen, som vi blir inbjudna till en stund med Gud. Till ett eget samtal med Jesus. Amen. Ja, Herre, tack för att du är god. Tack för att du är inbjudande. Tack för att du alltid är den som längtar mest. Tack för att du ser precis de lägen vi är i livet. Du vet hur vårt liv ser ut. Vi behöver inte förställa oss för dig. Vi behöver inte liksom prestera och vara duktiga inför dig, utan du möter oss där vi är. Tack att vi får möta dig utan rädsla, frimodigt kliva in för dig i din närvaro. Tack för att du kommer oss till mötes och du vill bara andas på oss, fylla oss med din närvaro så att vi kan gå vidare och orka hela vägen. Tack för din kärlek, Herre. Amen.